Det är tisdagen den 27 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Äntligen vajar den svenska flaggan utanför NATO-högkvarteret. Nej, kanske inte riktigt än, men nu står det inte på. I och med att det ungerska parlamentet igår röstade för en ratificering av det svenska medlemskapet så återstår nu bara formalia innan allt är klart och Sverige är medlem i alliansen. Det här väcker förstås en del frågor. Många har redan funderat på dem ganska länge. Vad betyder det här exakt för Sverige och för vår försvarsmakt? Vad förväntas vi göra som NATO-medlem och bidra till i försvaret av NATO? Hur påverkas försvarsmaktens organisation och sätt att arbeta? Och hur påverkas vår utrikes- och säkerhetspolitik? Det ska vi fördjupa oss i idag och då har jag med mig två gäster. Kjell Engelbrekt, professor vid Försvarshögskolan. Varmt välkommen hit, Kjell.
Tack, tack.
Och Christer Bringéus, diplomat, bland annat ambassadör i Belgrad och Oslo, tidigare chef för Sveriges delegation vid OSSE och också tidigare regeringens utredare av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Varmt välkommen hit du också, Christer.
Tack, tack.
Vi ska snart prata konsekvenserna av medlemskapet, men först vill jag bara stämma av med er. Det här blev en process, den tog knappt 2 år. Vad ska man tänka om det? Var det anmärkningsvärt långt eller var det vad man kunde förvänta sig? Vad tänker du, Christer?
Nej, det var inte anmärkningsvärt långt om man ser till hur sådana anslutningsprocesser tidigare har gått till. Jag tror i själva verket att det är den näst snabbaste anslutningsprocessen efter Finland och efter grundarstaterna på sin tid.
Mm. Samma fråga till dig, Kjell. Vad tänker du om den här perioden vi har gått igenom? Var den lång eller överraskade den på något sätt?
Ja, det var onödigt lång, men det var inte anmärkningsvärt lång. Där håller jag med Christer.
Om vi tar ett steg tillbaka. Hur stort skulle ni säga att det här vi upplever just nu är historiskt sett? Kan man säga att det är att vi ställer om efter flera hundra år av neutralitet så byter vi nog väg helt och hållet? Kjell, eller hur skulle du beskriva det i sådana termer?
Ja, det är det ju. Det är stort. Det är ju ungefär 200 år som ni har haft i alla fall den här alliansfria politiken under vissa delar då också med anledning av det här begreppet neutralitet och det syftande till neutralitet som det heter i våra formulerare under det kalla kriget. Men det är stort. Det är en stor förändring, inte minst den här föreställningen om att man försvarar sig själv är ju ett slags föreställning. En helt annan föreställning är att man gör det tillsammans med andra.
Mm. Vad säger du, Christer, ifall du ska gradera nivån av historisk storhet? Vad tänker du?
På en skala från 1 till 10 säger jag väl ändå 9,5.
Okej.
Nej, det är klart att det här är stort. Jag menar, vi ingår nu i en gemensam försvarsplanering i nordöstra Europa tillsammans med våra närmaste grannar och stormakterna i Europa och Förenta staterna. Visserligen har vi inte samarbetat tidigare, men vi har inte haft den gemensamma försvarsplaneringen och vi har inte haft det yttersta gemensamma målet heller.
Mm. Nej, för det kanske många tänker på att det har ju ändå förekommit en del samarbete med NATO tidigare. Vi har ingått i det här som kallas för partnerskap för fred och Sverige har ju också övat tillsammans med NATO. Kjell, att ändå gå att bli medlem, hur stor förändring är det jämfört med vår tidigare relation till NATO?
Ja, men ja och nej. Alltså, det är inte bara det att vi har haft en relation till NATO egentligen sedan mitten av 90-talet när vi ingick i partnerskap för fred. Det har ju dessutom då fördjupats och förstärkts under åren. Och vi har ju sedan ett antal år tillbaka också ett sånt här enhanced partnership, det som ibland brukar kallas för guldkortet, som innebär att man verkligen sitter med vid ganska många olika bord. Och vi är i många avseenden interoperabla och har den slags teknik som man också har inom andra NATO-länder. Men jag tror fortfarande att omställningen kommer att ta några år. Alltså framförallt kanske utanför försvarsmakten, men även i försvarsmakten så är det ett annat sätt att tänka. Och det kommer att behöva sippra ner genom åren och vi behöver utbilda nya officerare som tänker så här liksom från början, om vi säger så.
Kan du förklara det lite närmare? Vad exakt är det som behöver förändras eller kommer förändras i tankesättet, tänker du?
Ja, men om man ska göra lite enkelt så är det ju dels det här med att man fördelar arbetet, att man fördelar uppgifterna. Så tidigare så har ju de uppgifter som har tillkommit det svenska försvaret också varit det svenska försvarets ansvar. Och nu ska man fördela uppgifter. Det är ett helt annat sätt att tänka i. Och det har ju att göra med den här gemensamma försvarsplaneringen som Christian var inne på. Det är det som är den riktigt springande punkten här. Att man planerar och gör det här tillsammans och på lite olika sätt då fördela arbetet.
Mm. Christian, om vi går tillbaka till den här frågan om att Sverige tidigare har ganska djupa relationer med NATO och även samövat och samtränat, men nu blir vi medlem. Vad tänker du om den förändringen? Har vi så att säga nytta av åren som NATO associerat tidigare?
Ja, det har vi haft. Alltså det har ju handlat om, ska man säga, en teknisk förberedelse, dels interoperabiliteten, det vill säga att vi har våra militärtekniska system har gjort så att de har kunnat samverka. För att ta ett väldigt enkelt exempel, förr var vi väldigt stolta över att man kunde tanka ett Drakenplan bara med en svensk tankslang. Nu har vi ett tankhål på flygplanen som passar NATO-standard. På det tekniska planet har detta förberedelsearbete ägt rum. Men också vad det gäller stabsstrukturer. När vi var i Afghanistan så satte vi, den svenska bataljonen där hade ju en stabsstruktur som var helt enkelt den NATO-stabsstruktur. Vi lär oss att verka tillsammans på engelska och så vidare. Så det är ett väldigt stort och väldigt viktigt praktiskt förberedelsearbete som har pågått.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det har pågått ett tag, men nu ska alltså ännu mer saker förändras. Jag tänker så här, svenska officerare och soldater har ju i generationer tränat för ett krig då Sverige ska försvaras, alltså vårt territorium för ett angrepp, antingen då över landsgränsen vi har uppe i norr eller att någon kommer över Östersjön. Kjell, nu är det helt andra krigsfall. Det måste ju innebära en enorm förändring i allting från hur man tänker till vad man behöver för vapen och hur man planerar. Är det så?
Ja, men i viss mån är det så. Jag menar, man kommer ju utgå ifrån att vi har ett visst försvar också. Vi har en viss struktur på den och vi har till exempel tre ganska starka försvarsgrenar då. Armé, marin och flyg. Det är inte alla våra grannländer som har alla de här tre ganska väl utvecklade. Så att man måste utgå ifrån det här också när man planerar även då i den här gemensamma planeringen. Men det kommer att innebära en specialisering också för oss och för våra grannländer och framförallt då över lite tid. Där vi måste vara, vi ska ju ta de uppgifterna som vi är bäst rustade för, som vi har bäst utrustning för, som vi har de bästa förutsättningarna för att lösa. Och kanske överlåta en del av de andra uppgifterna till de andra försvarsmakterna i vår närhet.
Är det så lite NATO fungerar att någon är duktig på ubåtsjakt, då sköter den det lite mer för andra, någon annan är lite bra, bättre på flyg, då får man ta större ansvar. Är det så man ska förstå det här samarbetet?
Jo, men så när man prioriterar så måste man ju tänka så naturligtvis. Det gör vi ju annars nationellt också naturligtvis. Så fungerar det. Sen är kvantitet spelar också roll till exempel. Så att det är inte bara vad man är duktig på utan man har en viss kvantitet också. Där har ju till exempel då Finland ett väldigt kraftfullt artilleri och ett väldigt stort artilleri. Så att där står man ju sig väldigt stark, även om vi då har ett nytt system, det här Archer-systemet, som ju är väldigt kvalificerat också. Så att man måste lägga ihop de här olika sakerna och se hur man bäst optimerar försvaret. Men sen lägger vi ju till också att nu kommer vi ju in när vi måste fundera mycket mer än vad vi gjort tidigare på det som kallas för avskräckning. Alltså försöka se till att kriget inte överhuvudtaget uppstår. Att se till att den potentiella angriparen ser förutsättningarna för att lyckas som så dåliga så att man inte ens ger sig i kast med det här. Och det här är någonting som är väldigt stort i NATO, alltså avskräckningsbegreppet. Det är någonting som ett enskilt land som Sverige har haft svårt att liksom begagna sig av fullt ut, eftersom vi är ett så litet land i relation till, framförallt till den ryska federationen.
Christer, vill du hänga på eller komplettera någonting där kring det här med avskräckning och hur NATO fungerar där?
Nej, det är ju så att säga tekniken. Att skapa en så hög tröskel så att en eventuell angripare inser att det är lönlöst eller alls för dyrt för att angripa. Men jag tänkte en sak som vi skjuter in. Det är inte, NATO-medlemskapet innebär inte en fullständig internationalisering av det svenska försvaret, utan också som NATO-medlem är kärnuppgiften att försvara sitt eget territorium. Jag tror det står någonstans som det är den första åtgärden du ska vidtaga i händelse av ett av krigsutbrott. Så att den uppgiften kvarstår.
Precis, vi blir så att säga inte befriade från den. Christer, vad tänker du om det här? Hur stora förändringar för svensk, för försvarsmakten och hur den utvecklas tänker du att det här innebär? Och hur snabbt kommer de behöva gå?
Ja, ju snabbare desto bättre givetvis. Jag tror att det viktigaste här är att vi fullständigt anpassar oss till det som kallas för NATO-standard. Både vad det gäller organisation, språk har jag tidigare talat om, teknik, vapensystemen ska kunna pluggas in i varandra. Luft- och sjöövervakningssystem ska kunna pluggas in i varandra. Och det lär väl ta några år. Och det är en ständigt pågående process, kan man också säga. Det är ju ingenting som är slut vid en viss tidpunkt.
Vad säger du om Kjell om det här interoperabiliteten och förmågan att systemen ska haka och plugga i varandra? Vad befinner sig Sverige där idag och hur mycket arbete är det som återstår?
Ja, det får man nog titta på enskilda tekniska system. Alltså, vi har nog kopplat upp oss ganska mycket mot våra grannländer redan. Men ett land som vi ju faktiskt hade gått ganska djupt i samarbete med de senaste åren, det är ju Finland. Och en del av det där föreställer jag mig, utan att kunna i detalj, att det ligger kvar ändå en del av de här samverkansmöjligheterna som skapades då under den tiden. Så att jag tror vi är ganska så väl förberedda ändå, att det här kommer gå ganska så geschwint när man väl nu har tillgång till alla de här olika borden man måste sitta med vid, men också då att det inte finns några formella begränsningar i och med att Sverige då inte hade varit anslutet fullt ut.
Hur ska man då tänka kring svenska soldater och officerare? Kommer de att placeras utomlands nu? Och i så fall vilka? Är det så att om man gör lumpen om 5 år att man kan förvänta sig åka någon annanstans? Christer, vad vet vi om det än så länge?
Ja, vad vi vet är ju att vi förbereder oss för en militär närvaro i Litauen. Men som jag har förstått det så är det inte värnpliktiga som kommer att skickas dit, utan det är stamanställda. Och det tror jag kommer att vara en riktlinje ganska långt framöver. För som jag sa, vi ska försvara vårt eget territorium också, och det, där behövs de värnpliktiga.
Kjell, vad tänker du om det? Svenska soldater i andra länder, vad vet vi om det?
Ja, nej, som sagt, det finns en planering som gäller en bataljon till Baltikum. Så det är väl vad vi tror kommer att bli det första engagemanget utanför det svenska territoriet. Och sen handlar det ju också om att dels då att vi måste besätta ett antal olika NATO-staber och så vidare. Det kommer att krävas någonstans mellan 200-250 officerare i diverse staber och motsvarande arbetsgrupper och så vidare under de närmaste månaderna och kanske 1-2 åren. Så att det är någonting som vi har att kämpa med lite grann här på Försvarshögskolan, där vi försöker utnyttja de resurser som finns i största möjliga utsträckning. Sen tror jag nog att vi måste se över vår existerande lagstiftning när det gäller framförallt då soldater och värnpliktiga. Just nu har vi ju ett lite unikt system, det här mixade systemet som bygger i stor utsträckning på frivillighet. Men man måste tänka igenom vad NATO-medlemskapet eventuellt kan få för konsekvenser för hur många soldater och värnpliktiga vi kan behöva framöver och om det räcker till här. Så att jag föreställer mig att man kommer att titta på det här. Det gör man nog inom den nuvarande försvarsberedningen som ju sitter sedan en ganska lång tid tillbaka, och den har ju inte kommit till punkt än riktigt, och det har inte minst att göra med att man vill se om man vill se den här NATO-anslutningen till slutet, och att man måste fundera igenom alla konsekvenser av det för just personalförsörjningen.
Mm. Sen vill jag, om jag får skjuta in, det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är ytterst där försvarsplaneringen som styr vår närvaro utomlands. Ibland kan man få ett intryck i debatten att ett svenskt förband hip som happ skulle skickas ner till Turkiet för att kriga mot kurderna. Så är det ju inte, utan det är ju allt väsentligt avklarat i förväg, och det är ju i allt väsentligt så att vi kommer att vara aktiva i vårt närområde, det vill säga ett område som direkt berör oss själva.
Just det. Jag ska passa på för lyssnarna bara upplysa är ju det här att antalet värnpliktiga förväntas ju öka i Försvarsmakten. Tanken tror jag är väl att man ska utbilda en 10 000 per år, och att en ganska stor andel av soldaterna kommer att utgöras, i alla fall det gällande försvarsbeslutet, men det kan ju tänkas om det där. Någon nämnde staber och sånt där. Där har jag lite dålig koll. Hur delar NATO upp så att säga när det gäller staber och kommandon och sånt där? Hur ser det ut? Vad kommer Sverige ingå med andra länder i några speciella sektorer där? Eller, vet du någonting om det?
Ja, det där har ju varit en debatt ganska länge. Jag är inte säker på om det är alldeles klart nu här, men det finns ju en diskussion om vi ska höra till det här som heter Norfolk eller till det som heter Brunsum. Och det får faktiskt konsekvenser för hur försvarsplaneringen kommer att te sig.
Vad är det för olika alternativ? Kan du bara kort berätta?
Ja, det är de här två helt olika staberna som å ena sidan då så hör man till det här nordatlantiska kommandot då med väldigt stark marint fokus, men också ganska mycket luftstyrkefokus. Och sen har vi det här Brunsum-kommandot som ju har mycket mer fokus på markstridskrafter. Där liksom, inte minst Polen kanske liksom är mitt i centrum för den typen av, och hur man ska undsätta de baltiska länderna och sådana saker. Och det här får konsekvenser helt enkelt var man placerar oss i det här sammanhanget. Så att det här är diskussioner som jag tror är nära till att man har fattat beslut. Men jag tror inte att de sista besluten har fattat exakt hur det här ska läggas upp.
Okej. Christer, när vi pratade lite innan, du och jag, du nämnde det här med kärnvapen som jag tror intresserar många. Och det har ju varit en liten diskussion kring vilken roll exakt kärnvapen har i NATO-alliansen och dess doktrin. Kan du hjälpa oss lite där?
Ja, kärnvapendoktrinen är ju så att säga den yttersta existentiella försäkringen mot att en total katastrof utbryter. Jag brukar säga att vad är kärnvapenparaplyet? Ibland får man en intryck att folk är rädda för detta, men det ska man ju inte vara i den bemärkelsen, utan kärnvapenparaplyet är ju föreställningen i Putins hjärna att skulle han ingripa med kärnvapen eller angripa med kärnvapen så kommer det att leda till en respons, och därför gör han det inte. Skulle Putin ringa till Ulf Kristersson och säga att han har placerat atomminor i Göteborgs hamn som han kommer att utlösa om vi inte gör si eller så, då har vi bara endast en sak att hoppas på, att Putin längst inne tänker att skulle han göra det så leder det till ett fruktansvärt motangrepp, och därför gör han det inte. Så kärnvapenparaplyt är i den bemärkelsen, så länge kärnvapen finns, och de går inte att avuppfinna, så länge kärnvapen finns så är kärnvapenparaplyet för oss en försäkring. Mm.
Kjell, vill du komplettera någonting där? Vilken roll kärnvapen spelar nu med vårt NATO-medlemskap?
Ja, det är nära kopplat till det här begreppet avskräckning som är väldigt betydelsefullt i NATO-sammanhang. Att se till helt enkelt att det inte blir något angrepp. Och jag kan till och med tänka mig att på sikt, om de nordiska länderna tillsammans med övriga europeiska länder kommer att bygga upp mer av ett robust konventionellt försvar under de närmaste 5, 10, 15 åren, så är det just kärnvapenparaplyet som vi kommer att behöva inom ramen för NATO. För där är det väldigt svårt för Frankrike, Storbritannien, möjligen Tyskland att bygga upp någonting till närmelsevis motsvarande kraftfullt som kan fungera som motpol till det som finns i den ryska federationen. Så att jag menar att kärnvapenparaplyet är kanske ett av de, ja, kanske till och med det starkaste skälet till att ansluta sig till NATO.
Som vi har konstaterat tidigare ofta i den här podden så förändras ju försvarsmakten snabbt just nu. Det finns en höga krav på tillväxt. Kjell, behöver man någonstans, vi har varit lite inne på det då att man kan få nya uppgifter, men behöver man byta spår någonstans i försvarsmaktens utveckling just nu? Att vissa saker ska man inte göra längre utan måste tvärtom göra någonting annat? Eller kan vi fortsätta arbeta enligt plan? Hur mycket tror du kommer förändras där?
Ja, det är väl här det jag skulle kunna tänka mig att även inom försvarsmakten man blir lite förvånad kanske över det som kommer att ske de närmaste åren. Det ena är väl förmågebredden. Alltså vi har ju försökt hela tiden att se till att vi har en väldigt bred förmåga, att vi har förmågor i alla olika, i de olika försvarsgrenarna och så vidare. Och här kan jag tänka mig att vi kommer att få, vi kommer att uppmuntras av NATO helt enkelt att lite mera välja och vara sparsmakade i vad vi satsar på framöver. Lite färre förmågor och kanske på vissa områden framförallt.
Ska lämna just själva försvarsmakten och fråga lite mer allmänt om svensk utrikespolitik. Christer, kommer vi i framtiden behöva påverka det här svenska utrikespolitik att vi kommer behöva i högre grad anpassa eller stämma av den med andra medlemsstater? Hur fungerar det där egentligen?
Inte mer än vad vi redan gör. Alltså det sker ju en anpassning inom ramen för EU och det är klart att vi konsulterar våra grannar och viktiga europeiska och atlantiska länder inför säkerhetspolitiska beslut. Men NATO är ju framförallt, NATO är en försvarsallians och det är också det viktigaste formatet för säkerhetspolitiska konsultationer mellan Europa och USA. Det är vad NATO är, de två sakerna. Alltså sen kan du NATO-länderna har högst olika syn till slut på både säkerhetspolitik och utrikespolitik. Jag menar Vietnamkriget, för att ta ett historiskt exempel, där hade ju NATO-länderna synnerligen olika uppfattning. Irakkriget lika så, ställde Tyskland och Frankrike inte alls upp på den amerikanska linjen. Så att nej, det är inget hinder för att föra en egen utrikespolitik.
Kjell, vill du lägga till någonting kring detta?
Nej, jag föreställer mig att en viss anpassning över tid till majoritetspositioner inom NATO kan komma att infinna sig, men om vi tittar på ett land som Norge så har man ju lyckats bedriva en politik som är ganska snarlik den som Sverige har drivit också med ett, liksom ett starkt fokus på biståndspolitik och så här nära relationer till vissa utvecklingsländer och så vidare. Jag föreställer mig att det här, mycket av det här kommer att fortsätta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi rundar av skulle jag bara vilja kolla en sak mer som jag tror många tänker på just nu. Och det är ju det här med en eventuellt ny linje från Washingtons sida ifall Trump blir återvald. Vi vet ju att Donald Trump har sagt en del saker om NATO som de vissa anser är ämnat att försvaga alliansens trovärdighet. Christer, vad tänker du om det? Hur stort hot mot NATO som vi känner idag är Trump skulle du säga?
Ja, han är i någon bemärkelse om inte ett hot så i alla fall ett stort problem. Men det är ju därför också kan man säga att det är viktigt att Sverige nu går med i en allians. Vi står inte ensamma i ett så kallat bilateralt förhållande till USA utan vi är med i en organisation där också britter, tyskar, fransmän, polacker, Finland är med. Så det blir någon slags dämpningskudde trots allt. Men visst, Trump är mycket problematisk.
Mm. Kjell, vad säger du?
Ja, i dagens Frankfurt Allgemeine Zeitung så finns det en intervju med Richard Grenell som förutspås bli den nya utrikesministern i en Trump-administration. Och han försöker se till att Mark Rutte inte ska bli nya generalsekreteraren i NATO. Och skälet till det skulle vara att man kan inte ha generalsekreterare från ett land som ligger långt under 2%-målet. Och det skulle kunna vara en indikation på hur en ny Trump-administration skulle kunna förhålla sig till NATO, till europeiska NATO och till det här 2%-målet. Men det ser ju också ut och innebär att man inte, i alla fall nödvändigtvis på en gång, kommer att kräva att USA skulle lämna NATO, vilket i så fall är ett positivt besked. Så att jag är väl, hör väl till de som inte är akut oroliga, utan det enda som jag ser som ett tydligt stort eventuellt problem, det är ju att USA abrupt skulle lämna sina åtaganden i Europa. Och jag ser inte riktigt, det vore inte i USAs egen intresse, och så jag tror inte att det är så sannolikt. Däremot så kommer man nog att reducera sitt åtagande, framförallt på den konventionella sidan, över tid. Och det tror jag vi kan kompensera för om vi bara får tillräckligt mycket tid på oss i Europa.
Och betalar för det också, givetvis.
Definitivt.
Vad fint, hörni. Då tycker jag vi har rätt ut en del saker här. Är det någonting ni vill tillägga som ni tycker hört i diskussionen, som ni tänker att lyssnarna har nytta av att veta? Christer, har du någonting sånt du vill tillföra?
Nej, jag kan möjligtvis säga att om några år så kommer det svenska NATO-medlemskapet att vara fullständigt avdramatiserat. Det kommer att vara lika stor självklarhet som EU-NATO-medlemskap.
Mm. Kjell, några avslutande ord från dig?
Jag instämmer i det, och däremot så för försvarsmakten så kommer det betyda en hel del. Jag tittar på det här bilaterala avtalet som vi har nu med USA, med 17 stycken platser runt om i riket där man ska ha tillgång, amerikanerna ska ha tillgång. Och det antyder för mig att vi planeras bli en väldigt stor logistisk hubb egentligen för det försvaret av norra Europa. Och det betyder att vi kommer behöva färre krigare och fler logistiker.
Ja, ytterligare en utmaning för försvarsmakten alltså. Då säger jag stort tack för det, Christer Bringéus, ambassadör, och Kjell Engelbrekt, professor på Försvarshögskolan, för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack så.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.